det känns som att man måste nästan stå och balansera på dödens rand innan de kunde avsluta och ta ut barnet.
Men hej, den är du ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej alla fantastiska! Hoppas ni har haft två fina veckor sen vi hörde sist, eller sen ni hörde mig sist. I dagens avsnitt så träffar jag Lisa Bjurvald, journalist och författare som har skrivit den uppmärksammade boken BB-krisen med undertexten Sveket i vid livets början. När jag såg Lisa debutera det här i början så blev jag jätteglad över engagemanget och tänkte bra, härligt, för hon krigar ju för samma sak som jag. Att alla kvinnor ska få föda lugnt och tryggt och att det ska finnas en bra sammanhållen vårdkedja och att man ska bli erbjuden en bra eftervård. Och framför allt att man ska bli lyssnad och hörd och sedd. Och tagen på allvar. Jätteviktigt. Och någonting som verkligen inte är självklart i förlossningsvården idag. Det jag däremot som har jobbat på förlossning och inom vården reagerade på var att Lisa vände sig mot vården. Och liksom tyckte att vården är så dålig och det blir väldigt lätt när man själv jobbar inom vården och verkligen kämpar för att det ska bli bra och för att få ge bra vård så är det så lätt att man liksom tar illa vid sig och tänker men vadå, vi gör ju så gott vi kan och vi kämpar väl verkligen för att det ska bli bra för alla kvinnor. Men jag inser ju också att det som Lisa pratar om när hon menar vården, det är ju inte vi som jobbar inom vården. De ingredienserna som finns i vårdsoppan så att säga. Utan det är ju vårdcheferna, det är ju liksom landstinget, det är politikerna som styr vården och vad som ska finnas för någonting i den och vad som ska ingå i den och hur pengarna ska fördelas helt enkelt. Och då blir det ju väldigt mycket lättare att återigen mötas. Så att jag och Lisa kom ju på det under det här samtalet att vi har ju inga motstridiga åsikter hon och jag, vilket hon kanske saknade lite eftersom hon är journalist och duktig på att debattera och hela tiden möter det här motståndet vad hon än finns i tv-studior och tv-soffor och radioprogram och sådär. Men vi var väldigt överens om allting helt enkelt. Det jag och Lisa kunde mötas i är ju att vi är frustrerade och arga över att vi vet att det finns bra förutsättningar eller att det finns bra ingredienser för att göra den här soppan så bra som möjligt eller den här grytan så fantastisk som möjligt till världens bästa vård. Och sen så ges vi inte de möjligheterna. Det prioriteras helt enkelt inte och det är ingen som lyssnar på när varken vårdpersonal eller födande kvinnor eller partners står och skriker att vi måste göra någonting nu. Så det här blev ett samtal där vi två möttes i samförstånd och där vi två liksom diskuterar kring vad kostar det samhället egentligen med alla dessa trasiga psykiskt och fysiskt trasiga kvinnor. Och deras familjer och alla som finns runt om dem. Och hur funkar det med liksom arbetssituationen efter en förlossning? Och vill man ha fler barn efter en jobbig förlossning? Jätteviktig podd och jag är så tacksam för att Lisa kunde ge mig av sin tid som hon egentligen inte har. Och och för att ni ska få höra hur viktigt det här är. Och jag vet att Lisa har gett röst åt så många kvinnor. Jag vet att det finns så många kvinnor av er som lyssnar. Som känner igen er i det här och som har berättat er historia. Och som vill berätta er historia och som inte orkar berätta er historia. Så att jag är så glad att Lisa ger röst åt er alla. Och jag är så glad att ha henne i min podd. Och jag är så glad att ni lyssnar. Varsågoda och välkomna. Välkommen Lisa.
Tack.
Vad kul att du kunde komma och träffa mig.
Ja, men vad kul att jag får vara med.
Ja.
Tack.
Vi sitter här på Rival i lite musik bakgrund, men vi löser det.
Ja, men jag känner att det är någon slags så här, kvinnopeppmusik på gång.
Det känns
empowering att sitta med det här.
Perfekt. Du är aktuell med boken BB-krisen.
Ja, det stämmer.
Vill du berätta om början till BB-krisen för dig? Hur kommer det sig att du skrev den här?
Helst inte, tänkte jag faktiskt. För det är faktiskt det jag har gjort i en månad.
Ja.
Men det är inte så mystiskt eller magiskt, men jag berättar gärna.
Berätta det du vill berätta om boken istället då.
Jag ger gärna en liten bakgrund. Ja. Men det är verkligen så enkelt faktiskt, som att det handlar om ren journalistisk nyfikenhet.
Mm.
Alltså ett stort samhällsproblem som inte verkar minska och som återkommer sommar efter sommar.
Mm.
Och där mörkertalen helt uppenbart är jättestora.
Mm.
För att så fort jag skrev en kolumn eller något i ämnet så fick jag hur många mejl som helst. Och det är ganska ovanligt som journalist att liksom något fortsätter att vara ett mysterium när man gör research. Det kan ju vara att man tänker, men varför händer det där inrikespolitiskt? Mm. Och så går in och gräver lite grann. Så får du väl ett halvokej svar. Du förstår ramarna. Men det som var så unikt med BB-krisen var att ju mer research jag gjorde, desto mer mystiskt det blev det.
Mm.
Det visade sig att det har hållit på i många, många år. Men det har ändå tillkommit pengar. Mm. Och det har ändå skrivits om det. Det har lämnats in namninsamlingar till tidigare statsministrar. Det har varit demonstrationer.
Mm.
Landets ledande experter har skrivit debattartiklar om det i många, många år. Så ju mer jag fick på fötterna, desto mer tätnade mysteriet.
Mm.
Och det är verkligen sällsynt.
Mm.
Och sen rent krasst varför det blev en bok är för att det har mycket större impact än vad artiklar har.
Mm.
Särskilt hos politiker och sjukvårdschefer.
Mm.
För att där finns ett väldigt motstånd. Jag skulle till och med säga aggressivitet mot oss journalister. Man säger att det skapar skräck och det uppblåser rubriker och vi skrämmer kvinnorna.
Mm.
Och det kan man avfärda tyvärr rubriker idag.
Mm.
Och du vet hela den här debatten med fake news och man kan hävda att saker är vinklade fast det faktiskt är rena fakta.
Mm.
Man kan liksom snärja in sig i sådana argument. Men en bok är fortfarande, trots sociala medier och allting, så är det då tyngd idag. Man avfärdar inte en lång granskning med många vittnesmål som har tagit tid och som en journalist har gjort och liksom samlat in fakta från hela landet. Det viftar man bara inte bort som en rubrik. Så jag visste att en bok kommer ha större impact och det kommer ha större tyngd i debatten.
Mm. Har du mer berättelser från kvinnor i den här boken? Ja, den har ju stor impact och det märks ju att det börjar hända saker väldigt fort tycker jag.
Mm.
För att det har ju stått, det har känts som att det har liksom stått och varit så här på gång och det har ordnats de här demonstrationerna och liksom vi som är kvinnor och barnafödande, vi som har jobbat inom förlossningsvården och jag som jobbar med det här känner ju liksom att utan det är bara så på gång hela tiden.
Ja, och
så
jag
man behövde
tror
liksom pusha upp för kullen liksom.
Och jag tror att en stor del vikten här har varit att jag tänkte så strategiskt nu inför lanseringen, vad är viktigast att pusha för?
Mm.
Och jag tror ändå att den vikt som jag och de journalister som har skrivit om boken har lagt på attityder och bemötande, alltså så kallade mjuka frågor, att det har gjort att vi inte riktigt kan backa längre. Alltså vi måste gå framåt. För att när det har varit fokus på väldigt konkreta ting som nedläggningar, som barnmorskebrist,
mm.
då har man kunnat skjuta upp problemen i förlossningsvården
mm.
genom att säga att vi skjuter till pengar eller vi gör ett nytt program där sjuksköterskor ska bli barnmorskor lättare, medan det egentligen det absolut stora grundfelet är ju trots allt att det är en jämställdhetsbrist
mm.
och att det inte skulle se ut så här som alla säger om män mm. födde barn.
Nej.
Och att det handlar om att kvinnovården överlag mm. är eftersatt. Och hur kan vi behandla kvinnor på det här sättet? Så att nu när det har kommit fram och när kvinnors berättelser har kommit fram, då kommer det bli mycket, mycket svårare än tidigare. För man har också kunnat säga så här, ja, men folk är ute på gatan och skriker. Man har kunnat avfärda det på samma sätt som rubrikerna.
Mm.
Till och med så är det så att intervjuade barnmorskor har fått höra från sina chefer att ah, men det är du ska inte gå och skrika på stan, koncentrera dig på jobbet.
Nej, just det.
Ja.
Nej, men jag har massor med kollegor som har blivit tystade i alla mm. sociala medier kring arbetssituationen.
Ja, och det är jättehemskt. Så både journalistiskt arbete och arbetslivsprotester kan mm. politiker och sjukvårdschefer avfärda.
Mm.
Men återigen, det här när man fokuserar på inte medicinska resultat utan stora mörkertal kring bemötande, kring respekt, folk berättar att de mår dåligt, då blir det på något sätt, då, diskussionen hamnar på ett annat plan.
Mm.
Som en BB-aktivist säger att de vill ju prata om en holistisk syn, en helhetssyn.
Mm.
Att inte stycka upp, nu låter du hemskt, den kvinnan mm. i delar. Utan att även om du har en 10 av 10 förlossning,
mm.
du har en liten bristning, du är frisk, barnet är frisk, så kan det vara minus 10 för dig. För mm. att du har fått trauma och du blev rundfraktad och inget av det syns i journalen. Det är ju den tyngdpunkt jag har försökt få debatten att hamna kring nu.
Precis.
Bemötande och upplevelse.
Just det. Min tjänst skulle inte uppstått om inte den här problematiken hade funnits. Därför att jag insåg att ja, men precis som det görs i lite studier runt omkring på Huddinge sjukhus nu bland annat, att man ska ha en sammanhållen vårdkedja och att man ska få träffa samma barnmorska under graviditeten och förlossningen och så.
Ja.
Men jag kände att det behövs på en ännu mer personlig nivå. Och det önskar jag såklart alla kvinnor. Det har jag varit väldigt tydlig med. Och jag har varit tydlig med att det här är någonting som landstinget bör erbjuda alla kvinnor
ja.
Och par gratis mm. inför en förlossning och efter en förlossning.
Mm.
Nu är det ju så att den här tjänsten som jag har är privat. För mm. att jag måste ju leva på någonting.
Ja.
Men det är ju någonting som jag verkligen vill jobba med. Att det ska liksom komma ut.
Det är jätteviktigt. För jag ska erkänna att jag är väldigt kluven just till, inte till doula-yrket.
Nej, och jag är inte doula.
Nej, jag bara...
Det är det som är så skiljer mig
ja.
Så mycket. Eftersom jag har ju varit i vården
ja.
Så har jag ju sett vad som behövs där.
Ja.
Doler är ju väldigt, eller inte alla doler.
Mm.
Det här, jag har en egen privat kamp med dolor.
Ja. Ja.
De är inte förtjusta i mig.
Nej, okej.
Okay. Därför att jag anser att de är inte vårdutbildade.
Nej, så är
de
det ju.
Vet inte vad som händer när man kommer till vården. De vill egentligen ha en hemförlossning
mm.
som ska vara så, som de uttrycker, naturligt som möjligt då, utan massa bedövningar och utan mm. den typen av hjälp,
det är
ju
väldigt röd tråd i min bok.
Man ska föda ja. Väldigt naturligt och sådär.
Det finns
och
inget det... som heter naturligt idag.
Nej, precis.
För att du, här sitter du och spelar in med en elektronisk utrustning. Ska vi ha en trätratt och prata i istället? Nej.
Precis.
Alltså det, år 2019 kan man inte prata om naturligt.
Nej.
Inte. Det är och, helt skev diskussion tycker
och
jag.
Och det är så individuellt från kvinna ja. Till kvinna. Så jag insåg att jag behöver någonting som är individuellt och som kan anpassas efter kvinnan eller parets önskemål. Var befinner jag mig? Var är jag någonstans? Vad tycker jag? Vad ger mig trygghet? Inte det borde gå till så här eller det borde gå till på det här sättet. Och det skulle inte jag ha behövt göra om inte vården såg ut
nej, det är ju, som den nej. Gjorde. Och det är ju det som är problemet, att det jag känner mig rädd för som granskare bara utifrån är ju att det, man tycker att det är jättesmidigt att det kommer de här nya tjänsterna.
Precis.
Vad bra, därför att då kan vi fortsätta med barnmorskebristen och att inte tillgodose det här från vårdens sida.
Precis.
Så kan ni göra det här. Och Dolor säger, en del av oss har inte ens betalt för vi älskar att förlösa.
Mm.
Wow, kan det bli bättre? Ni avlastar oss, ni tar inte ens betalt. Vi behöver inte laga våra problem. Samtidigt som det är klart att för den enskilda födande kvinnan är det ju fantastiskt. Men också det här med utbildning. Det skrämmer mig lite att man kan gå någon slags tre veckor veckors kurs. Och sen ska du vara ett förlossningsstöd utan att ens vara sjuksköterska.
Och inte ens det, vem som helst kan kalla sig för doula.
Ja.
Mm. Och de säger att de säger att de är förlossningsutbildade. För att de har gått de intern kurs då. Och det skrev mig också.
Mm.
Men för absolut, och jag är helt med på ditt spår. Mitt mål med att starta hela den här verksamheten, det är att alla kvinnor i Sverige ska få föda tryggt och på sina egna villkor. Mm. Och bli sedda och hörda. Mm. Och jag har alla intentioner att sätta tryck på politiker och på landstinget. Och så
känner
jag måste börja någonstans.
Vi skickar den här podden till dem.
Ja, det tycker jag vi gör.
Ja.
Det finns många barnmorskor som tycker att det är så här, och det är fint och det är romantiserat och det är så här, vi är jordnära och det här kvinnor gjort i alla år och barnmorskan
och även har liksom dött funnits i väldigt många år.
Precis.
Ja.
Men sen så finns det ju det här med också att jag menar de flesta barnmorskor som jobbar med förlossningar idag, de jobbar ju på ett sjukhus och de är också väldigt mycket medicinska och där finns ju den här motsättningen då med barnmorska och doler som vill ju gå ännu mer steget tillbaka till att vara den gamla typens jordemor egentligen.
Precis, precis.
Så det finns ju av alla typer när det gäller barnmorskor.
Ja, alltså jag har ju svårt för konservatism överlag och att vara konservativ är ju att man tycker att det var bättre förr och så vidare. Och är det något vi har forskning på väldigt tydligt inte var bättre förr så är det kvinnovård.
Mm.
Kvinnohälsan har verkligen gått framåt och som sagt man dog tidigare av ganska enkla komplikationer vad gäller barnafödsel, framförallt innan man kunde göra framgångsrika kejsarsnitt.
Mm.
Därför att det fastnade ett barn då så var det i princip kört.
Mm.
Och om pulsen gick ner och liknande. Så innan det så var det ju... Så för mig är det väldigt märkligt att liksom glamorisera en tid då kvinnor dog som flugor.
Mm.
Och det är också udda den här naturlighetskulten som jag skriver om i boken. Mm. Där jag också säger att vill man verkligen vara naturlig, då får man ju stå naken på alla fyra och hålla i sig en träpinne i marken.
Mm.
För att det var så våra anmödrar vikingakvinnorna födde. Mm. Så det är naturligt. Mm. Allt efter det, alltså rinnande vatten i hemmet, otroligt onaturligt.
Mm. Mm.
Alltså värma upp vatten på spisen, också det är en modern påfund. Mm. Så då är det är pinnen och det är jorden och det är ut och ställer det på gräsmattan.
Mm.
Men varför vill man inte det då? Jo, för att man accepterar ändå en viss grad av modernitet.
Mm.
Men på något sätt så stannar man vid symbolfrågor som att... men som en del säger sådär, man ska inte skära i en frisk kropp, vi vill inte ha sprutor. För mig ligger det farligt när den här antivaccinrörelsen och det här tänket. Därför att du skär ju ut en skadad tand och du tar sprutor när du ska resa på semester. Och att se medicinska instrument per se och medicinska interventioner per se som någonting manligt och därmed skadligt och antikvinnligt, det är en jättemärklig tankevurpa.
Mm.
För först så är det liksom könlöst med tanke på hur många kvinnliga läkare du har idag, kvinnliga forskare som för vetenskapen framåt, men också med tanke på att det hjälper oss att idag inte dö av enkla sjukdomar och komplikationer vid födseln.
Mm, mm.
Jag vet inte hur många väninnor jag har som har förlöst som är akut kejsarsnitt.
Mm.
Om de kvinnorna hade fött hemma eller vid ut på gräsmattan då eller på en kökssoffa eller vad det nu är, då hade det inte gått bra va? Utan det har varit väldigt många olika komplikationer, men det är jättevanligt idag.
Mm, mm.
Så att, ja, men den här naturlighetskulten, den skrämmer mig. Jag tycker den är konstig och kontraproduktiv och antivetenskaplig. Och som journalist är det liksom allt emot det jag står för av fakta och granskning.
Mm, det är skönt. Då är vi på samma sida där.
Ja,
för jag har också
damn, lite... vi måste ju ha en konflikt.
Ja, verkligen. Men vi har ju en konflikt därför att om man då vill ha den här moderna vården, den som är den bästa som vi kan erbjuda, då behöver man vara på sjukhus. Och på sjukhus är ju inte vården heller riktigt tillräcklig. Och det tror inte jag i alla fall som har jobbat där till största del beror på de som jobbar där. Sen finns det rötägg på alla inom alla yrkesgrupper. Och jag har absolut träffat på min beskärda del av både barnmorskor och undersköterskor som är så här dålig på bemötande helt enkelt, som inte inser att det här är bara ett jobb för mig, men för dig så är det här din största dag och du ska träffa ditt barn för första gången.
Ja.
Det är det första man behöver ta jättestor respekt för.
Mm.
Och för det andra, kommunikation hela tiden. Ja. Nu gör jag det här därför att, nu gör vi så här därför att, och så här liksom, särskilt då om det blir ett litet någonting oväntat för patienten, eller om man behöver gå på ett snitt, att hela tiden se till att har jag er med mig nu mentalt och lindra den här, det här fallet så mycket som jag kan.
Precis.
För att det inte ska bli ett trauma.
Men där, det är det som är så intressant det du säger nu, för att det här är ju anledningen till att jag vänder mig så starkt i boken mot den här sockrade bilden som kvinnor får innan. Det är just därför att sällan så finns det tillräckligt med tid med dagens platsbrist och underbemanning, tyvärr, att erbjuda den här optimala kommunikationen som jag tycker att du borde i princip hålla kurser i, liksom på landets alla sjukhus. Men då förutsätter det också att man sen hinner använda de kunskaperna.
Just det, precis. Ja. Det är det som är nummer ett, tror jag.
Exakt. Mm. Men eftersom det då ofta inte finns den tiden så berättar ju alla de kvinnor jag har intervjuat just att de hade ju velat få den här informationen. Hela den här bizarra förlossningsvårdpolicyn som är så speciellt för just förlossningsvården, om att skrämma inte kvinnorna, alltså som vi inte ens har, ska jag säga, inom cancervården. Jag har nära anhöriga som har drabbats av cancer och däremot jävligt liksom, där är vad som har hänt. Här kan vi prata med någon. Här finns det de möjligheter. Man kan göra den här behandlingen. Inte ett snack om att inte skrämma de små sköra kvinnliga liven. Inte.
Precis.
Men då säger kvinnor att om de bara hade fått veta att nej, det är inte alls så som vi har sagt att alla får plats. Det är inte så som vi säger att det kommer att räcka med att djupandas mot den värsta smärta du har känt i ditt liv. Det är inte så att det är jättesällsynt och bara medierna som säger att kvinnor kan få skador under livet. Då kommer det ju inte som en sån jäkla chock.
Nej.
Sen, så det är så bizarrt. Så jag måste fråga dig, varför tror du att man har en så kontraproduktiv policy som man ju så uppenbart, det kommer ju liksom bli så tydligt för kvinnorna sen att mycket av det bara är bullshit.
Det finns ett, tror jag, enkelt svar på den frågan. Och det är att rädda kvinnor föder inte barn bra.
Nej.
Är man rädd och är man liksom hysterisk eller orolig redan i graviditeten så kommer det att bli komplikationer.
Jo, jag har sett de studierna.
Redan under graviditeten.
Jo, men...
Så jag tänker mig att det är det. Ja. Men sen så tänker jag att det finns ju också ett enkelt svar på hur man ska göra det annorlunda. Och det är ju att göra det som jag gör. Jag pratar med mina par, mina klienter och även de som jag möter på liksom som undersköterska i förlossningsvården. Så pratar jag med dem om det finns tid innan på förlossningsrummet under latensfas och så vidare. Att så här, de här sakerna kan inträffa. Det är inte säkert att de gör det. Men de kan inträffa. Och när de inträffar, då ser det ut så här. Då kommer de här personerna in i rummet. Det här kommer hända då. Och du partner, du har den här rollen nu. Men vid ett sånt här tillfälle, till exempel kejsarsnitt eller en sugklocka, då kommer du ha den här rollen. De här, alltså det är läkare eller det är barnmorska, den och den gör det och det. Varför gör de det? Varför kommer man koll på det? Varför gör man ett laktatprov på bebisens huvud? Varför gör man det här och det här? Och bara genom det är inte en skrämselpropaganda, utan det är information på en bra nivå. Och sen fortfarande så här, tänker jag att i mesta mån, det finns ju som sagt de barnmorskorna som är knäppa i huvudet och de undersköterskorna och läkarna också. Sen finns det de som är jättebra och det är merparten skulle jag säga. Om de bara får göra sitt jobb rätt och om man bara har tiden till det.
Ja.
Men att lita på att så här, de kan det här, de kan sitt jobb, de är otroligt kunniga och duktiga. Och inte komma in med liksom tanken att så här, det kommer gå åt helvete och nu har jag kollat upp det här. Jag vill föda i den här positionen och jag vill att ni håller finska greppet och jag vill att ni gör det här och det här och det här. För jag vill inte spricka. Liksom, nej, men det förutsätter vi att du inte vill. Men det är just det att man måste kunna informera hela tiden på ett adekvat sätt och vara faktabaserad, men och sen hela tiden inte tänka så här, det kommer att hända mig, utan att det kan hända mig och då vet jag vad jag ska göra.
Ja, men det där är ju helt rätt approach. Är det inte liksom speciellt att du som enskild utövare förstår hur bra och riktigt det är rent psykologiskt. Är alla psykologer skulle hålla med dig. Jag har intervjuat psykologer inför boken och de menar också att det är naturligt att vara rädd. Men en sak som jag tänker på också, det är det här med platsbrist.
Mm.
Alltså ofta så är det ju tyvärr så att en befogad oro kan inträffa långt innan det till exempel blir ett akut snitt eller sugklocka. Därför att det är helt enkelt så att men som hände mig när jag födde mitt första barn, och jag har ju medvetet inte pratat någonting om det i boken. Därför att jag tycker att det är problem kvinnliga journalister har. Man får privata frågor. Jag vill att det här är en oberoende granskning liksom. Men så mycket kan ju säga att det var ju speciellt när det var så här, om vi kanske har plats, ring sen. Och man hade bara fått information om att så fort du känner något så ringer du och så kommer ni in. Det minns ju jag som en stor chock. Och det beskriver alla mina väninnor också. Sen hade jag ju tur att jag inte behövde göra den här 6-7 klinikers rundfraktning eller föda i en taxi eller någonting. Och det finns ju en ännu värre sak nu. Det är ju den här registreringskoden kan inte hänvisa. Du släpps inte in, men det finns inte heller någonstans att hänvisa till. Och vad är det då? Ja, det är i praktiken då gräsmatta, skrubb eller mottagningsrum eller vad det nu är. Så där finns det ju också ett problem. Hur gör du om de vill att du ska följa med och ni inte ens får plats? Vad gör du då?
Alltså då känner jag...
Eller vad ska en doula göra? Eller vad ska en mamma eller partner göra som ska följa med den medföljande?
Det är en svår fråga. För jag skulle ju egentligen känna så här, ring en ambulans. Jag förlöser tills ambulansen kommer. Typ. Men jag har ju den specialkompetensen kanske att kunna göra det mer än en vanlig till exempel partner då eller mamma. Men jag uppmanar ju liksom till civil olydnad. Åk in.
Bra, det tycker jag också. Följ entrén, skitbra.
För att då
kräv din plats och kräv er rätt.
Och
exakt
även
så.
Om det är ett jättestort tryck på förlossningspersonalen och jättestressigt så kan man inte liksom bortse från det. Kommer man in och föder i korridoren, då gör man det.
Precis.
Och på parkeringsplatsen. Liksom.
Ja, eller som hände i Värmland. Det var ingen som öppnade när de ringde på.
En filt och handduk. Och liksom.
Ja, men det är ju det man får göra om jag berättar om uppe i Sollefteå. Där man har lagt ner Sollefteå BB. Det är ju det. Pappor och mammor lägger ut filtar i bakluckan och får förlösa i minusgrader. Extrema trauman. Som en pappa berättar, där tror de knappt att de ska överleva. Antingen dör kvinnan och barnet eller både och. Och sen kommer ambulansen och åker iväg. Med mamman och nyförlösta barnet och pappan ensam kvar vid vägkanten och kör efter i bilen. Ja visst, liksom skakar hela kroppen och traumatiserad. Undrar att han inte förolyckades. Just när man mäter kostnader, jag menar, det här är ju, jag visste ju inte riktigt när jag började skriva att det var så starkt kejsarsnitt, läger, anti och mot, precis som jag inte hade koll på den här naturlighetskulten för och emot. Det är jättespeciellt för mig att det finns sådana uppdelade läger i saker som jag mer förhåller mig så halvneutral och faktabaserad till. Uppenbarligen är det något som är rör
inom sjukvården.
Ja, både innan men också hos vanliga kvinnor. Och det är liksom något som rör upp känslor väldigt mycket.
Det.
För det var ju skitintressant att titta på statistik. Ja, men det är så dyrt med planerade snitt. Nej, absolut inte om du jämför med kostnaderna för vaginala förlossningar som har gått fel.
Precis.
Sjukskrivningar, operationer, absolut inte. Så det var ju jätteintressant. Men då finns ju en antisnittpolicy inom vården. Så att då fick man liksom inte riktigt tala högt om det. För är man utifrån granskar och tittar så är det ju klockrent att man har gjort jättekonstigt. Man bakar ihop akuta snitt med planerade vad gäller kostnad. Och man jämför inte långsiktiga kostnader som för när vaginala förlossningar har gått fel. Är allt det här, det kan vara sjukskrivningar, terapisamtal och så vidare. Men det är ju också ett ännu större svek i den här biten jag tar upp om i princip icke-existerande eftervård.
Just det, och att man inte ens får erbjudande om ett psykologsamtal eller en uppföljning.
Nej, och just där, alltså SFOG, Sveriges förening för obstetriker och gynekologer, de vill ju att det ska finnas ett bäckenbottencentrum i varje region. I alla Sveriges 21 regioner, och det är väl helt rimligt.
Absolut.
Men det som är jättevanligt med mina intervjuer, det är just att de säger här att ett, de är glada att de överlevde och fick ett friskt barn. För att de har blivit conditioned, som man säger på engelska, att de har liksom blivit förberedda och instruerade att det är så de ska känna, mer eller mindre uttalat från mödravården. Och de har fått höra, ah, ja men det är ont att föda och du ska ut härifrån och nu ska du tömma ditt rum. Och så sen har de frågat, men hur gick det? Ah, ja men det gick bra. För då har man lärt sig liksom att som kvinna, aha, det här gör ont, det är jobbigt. Man ska ha så låga krav på förlossningsvården som möjligt. Och jag har överlevt, mitt barn har överlevt, nu vill vi bara härifrån. Ja. Och precis som du säger, då sätter de, whatever, 10 av 10.
Precis, och du vet om det, att man vasar på BB typ inom det första dygnet. Och vet du hur den vasskalan är?
Ja.
Det är typ, vad tyckte du om din förlossning från skala 1 till 10?
Ja. Ja.
Det är inte särskilt nyanserat heller. Så här, ja, jag tyckte om personalen, men jag tyckte att det här var dåligt. Eller jag tyckte inte om personalen, men jag tyckte att det här funkade bra. Eller du vet så.
Allt är gjort för att du just ska säga så här, allt gick bra, jag överlevde, jag verkar inte vara allt för skadad, okej, let's go home.
På de sjukhusen där jag har jobbat så händer det att en barnmorska eller undersköterska eller båda två kommer upp och går igenom journalen med paret typ dagen efter, när man fortfarande är väldigt, väldigt omtumlad.
Ja.
Det är ju väldigt många, jag vet inte om du har upptäckt det också, men det är väldigt många som tycker att ja, det gick väl typ bra.
Ja, men man direkt har ju fått efter. Ja, men det
och sen
ju,
så typ när månaderna går och man kommer hem så bara, fast egentligen var det så himla bra. För att så här, jag tyckte det var... Det var ju faktiskt väldigt så här, en jättearg läkare som såg att mig och hålla tyst. Och sen så blir det mer och mer av... Så att traumat kanske inte är färdigt förrän efter ett halvår.
Exakt.
Liksom, när man har bearbetat det.
Men det är också otäckt hur man har kapat de här vårdtiderna. Alltså kejsarsnitt från 9 dygn till dagens 3. Vaginalförlossning var ju också liksom upp mot 5 och nu 1,8. Och sen i Göteborg och Stockholm bland annat så uppmanar man kvinnor att gå hem efter 6-8 timmar. Jag var uppe och smög på BB Stockholm som ligger här i centrala Stockholm och kollade. Satt en stor plansch vid entrén där det står... Och just när man försöker få det till att det är kvinnans val skrämmer mig både som feminist men som journalist som är van att arbeta med ord och uttryck och vet liksom vikten av när saker sägs mellan raderna. Vikten av hur man kan formulera det. Och det är så jävla fult hur de har skrivit just så här, du vet, är du en av dem som känner att det skulle vara skönt att gå hem efter 6 timmar? Och du, de flesta förstagångsmammor, alltså precis alla jag känner har ju pratat om det här, vad jobbigt det var med den här pressen och hetsen och hur de hade liksom velat ta det lugnt och hur de blev chockade och plötsligt man är helt groggy, särskilt med första barnet. Andra är du väl kanske härdad och förberedd. Du har sett förlossningsvården inifrån
och då kanske man på riktigt längtar lite mer till det äldre barnet,
precis, och man har lite mer. Första barnet, fullkomligt omvälvande. Jorden vänds upp och ner, fysiskt och mentalt. Det är ett nytt skrikande liv som behöver dig. Det går inte att förbereda sig på fullt ut på att bli förälder innan du är med om det. Det är så pass stort ändå. Och just det här liksom, sånt som sömnbristen. Man tänker, den kanske skriker. Ja, men har du förberett dig på att du kommer vara i ett krigstillstånd eventuellt? Att du får ett kolikbarn kanske? Ja. Och sen efter 6-8 timmar, det är ingenting. Det är käka mackor, gå och försöka kissa lite på toaletten, tvätta av dig, kanske försöka amma. That's it. Och sen ska du packa. Och hur man då uttrycker, här kan du få information om hur du vill göra. Jag beskriver det som
ett
tyst...
Det är ju så skönt att komma hem och
läka. Visst är det jätteskönt när ingenting, du vet inte hur du ammar, du vet inte ens hur du håller babyn, jätteskönt. Men hur man försöker få det till kvinnans val. Att staten har kapat den här tiden för oss. De har lagt ner 4 av 5 i topp förlossningskliniker. Som är i topp med medicinska resultat. Och i topp vad gäller kvinnornas egna utvärderingar. De senaste åren. Och den topp 5-listan så är 4 nu nedlagda. Södra BB, BB Sofia, BB Sollefteå och BB Karlskoga. Alltså man känner bara så här... Att hela tiden försöka vända det till att men det går bra ändå att åka 20 mil fram och tillbaka. Nej, det gör det inte. Det går fel hela tiden.
Och sen
är
vi så
tiden.
Glada för att vi har ju ändå ett mycket mindre dödsantal på både mammor och barn än i andra länder.
Jag taggar ju alla mina inlägg på Instagram som jag gör på kontot BB-krisen med vård i världsklass. Ironiskt. Bara för att verkligen hamra hem liksom. Oj, barnmorskor protesterar igen. Oj, ännu en kvinna som inte blev sedd av vården. Vård i världsklass. Vad bra det är att bara ha det här måttet att ingen dör. Det är ju verkligen heltäckande. Mm. Liksom.
Ingen dog har du också.
Ja. Ja, men det är väl liksom, jag vet inte om yngre kvinnor förstår, jag är född 78, vi är en ironisk generation. Mm. Så för mig är det ju djupt ironiskt att hela tiden få höra det här liksom. Det är så få kvinnor som dör.
Mm.
Vi har medicinska resultat i världsklass. Mm. Här är en grej som inte är medicinskt. Skjutsas runt till 5 enheter. Halva barnets huvud kommer ut i taxi. Mm. Som en av mina intervjuade.
Mm.
Återigen, syns inte i journalen. Perfect 10 förlossning. Hur mår den kvinnan idag? Precis. Ja, förlossningsdepression och PTSD.
Mm.
Det är ju intressant att man har det här liksom att tvinga kvinnor som har varit med om fysiskt och slash eller psykiskt lidande.
Mm.
Att man till varje pris vill få dem att föda vaginalt.
Mm.
När de sen ofta går igenom den här Aurora-processen.
Mm.
Och berättar för mig att när de väl kommer fram till en läkare.
Mm.
Och får, det är någon slags så här Golgata-vandring de
ja,
ska göra innan.
Det är inte så många som får komma in där, va?
Nej, det är en jättesmal smalt nålsöga. Och sen får du komma in där. Och när de äntligen får komma fram till en läkare så är ju läkaren så här: ja, låt mig se, du blev svårt skadad och traumatiserad. Det verkar som att det är bäst att vi gör ett planerat snitt. Och kvinnorna är så här, gråter av tacksamhet. Halleluja, och går in i särskilda Facebookgrupper och bara, men gud, jag är rädd. Och jag är så här, ja, det där känns väl inte så jävla normalt. Och det känns heller inte så vetenskapligt. Varför ska vi tvinga kvinnor till detta extrema psykiska lidande? Sådana som har gått igenom liksom, de har blivit helt förstörda i underlivet. De har varit med om olika typer av trauman. Och det har verkligen gått åt helvete för dem. Det är väl helt självklart att de ska få ett planerat kejsarsnitt.
Mm.
Det finns väl ingen mening med att utsätta dem för sånt lidande, särskilt inte när de riskerar, som flera av dem jag skriver, att skadas svårt igen.
Nej, precis.
Varför?
Nej.
Och det är återigen från ett utifrån granskande perspektiv. När man redan ser de kostnader för vaginala skador, den toll det har tagit på de här kvinnorna och deras familjer, fysiskt och psykiskt lidande. Låt oss inte förvärra det här. Låt oss inte förlänga kostnaden. Och rent krasst, låt oss inte förlänga samhällskostnaden. För att blir det minsta dåligt igen, då har du en person som sannolikt kommer behöva många, många års terapi för att ta sig på fötter. Ta det säkra för osäkra. Boka in en tid för planerat snitt. Men som sagt, jag visste ju inte när jag började skriva boken att det fanns den här extrema naturlighetskulten och uppdelningen i liksom en slags antisnittlobby som är jättestark och en sån policy som är stark som har gjort att man till och med i extrema fall har, istället för att bara avbryta, så har man tvingat kvinnor att ligga och krysta i så här 3 dygn med risk för syrebrist för barnet, med risk för liksom trauma fysiskt och psykiskt, istället för att säga så här: va, nu avbryter vi det här, det här verkar bli att gå inte framåt. Kvinnor har ju sagt till mig och i många, många tidningsartiklar som jag hittar liksom, går bakåt 30 år i tiden, samma mening. Det känns som att man måste nästan stå och balansera på dödens rand innan de kunde avsluta och ta ut barnet.
Mm.
De berättar, de skakar, de har frossor, de blöder, de kan inte, och det här tiden, alla kvinnor kan föda, alla kvinnor kan föda.
För mig handlar det ju jättemycket om det psykiska som, också, som vi pratade om tidigare också, med liksom hur det påverkar familjen framåt och hur det påverkar familjen. Hur påverkar det anknytningen till ens barn att man startar så där? Liksom, för det är ju anknytning, det är ju någonting som går i arv, så deras barn kommer ju också så här. Det är ju min guru Louise Hallin som är barnpsykolog och barnmorska.
Hon är jätteduktig.
Ja, hon är skitgrym. Hon säger ju alltid så här: ja, men om du är orolig inför din egen förlossning eller om du har gått igenom förlossningsdepression eller något, kolla, hur var det när du själv föddes? Finns det någonting bakåt? Hur har din mamma hanterat sin förlossning med dig? Och liksom så. Och det är ju också samhällskostnader som kostar skitmycket.
Gud,
jag hade en klient nyligen som det hennes mamma, hon hade en jävligt kass relation överhuvudtaget. Kanske lite delvis på grund av att hon hade haft en skitkass förlossning med min då klient. Och som bara så här, men nu måste jag lägga pengar och tid på att fixa det här innan jag blir mamma. Så att inte jag lägger det vidare på mitt barn. Och det är ju jättemogen och bra insikt. Men det är ju inte alla som har den möjligheten eller den liksom, när man väl har den insikten. Och för mig handlar det också om som många, det har ju tydligen gjort studier, sägs det, på att man då inte ska kunna knyta an till sitt barn lika väl och att det här oxytocinproduktionen ska stanna av och man går på snitt
där har man ju...
jämfört med om man föder vaginalt. Men jag har ju jättemånga klienter som vittnar om att till exempel de har haft en traumatisk förlossning, första förlossning med vaginalt. Ja. Och sen säger de, fan vad jag kunde knyta an till mitt barn när jag gjorde ett snitt. För att jag var lugnare och tryggare och mådde bättre och var inte stressad och hade inte varit med om ett jävla trauma när jag skulle försöka.
Och det är det här som är problemet med många som väljer studier selektivt. Och det är samma sak som de som propagerar för hemförlossningar. Man tittar då på kvinnor som inte är i riskgruppen, som inte är överviktiga, som inte är rökare, som är 100% friska och som är omföderskor utan komplikationer. Och så säger man att för dem gick det bra. Man kan inte dra slutsatser på hela befolkningen utifrån de studierna. Och det är samma sak att alla de här studierna som väger kejsarsnitt och vaginal förlossning, det är då vaginal förlossning under optimala förutsättningar som vi tyvärr inte har i Sverige idag. Där du har en garanterad plats, du har det lugnt, verkarbetet får fortskrida naturligt utan stress, utan att någon knackar på, utan att någon hetsar med verkstimulerande dropp som jag studerar i min bok. Det har kommit många nya varnande studier som kan skapa verkstorm som slutar i akut snitt och liknande. Så att man måste ju titta så här, hur ser det ut idag då? Ja, och sen så är det ju också så att många av de där gamla studierna, det var ju så att man sövde kvinnor förr i tiden. Och sen insåg man att det var mycket bättre för kvinnor, vilket görs idag, att du är vaken under ett planerat snitt. Därför att då kan du omedelbart få barnet på bröstet och anknyta. Det som var problem var ju att du var nedsövd. Så det har ju också ändrats idag. Så att många studier får man verkligen titta. Jo, men om du då fraktas runt, du har ringt in, du är fullkomligt hysterisk när du kommer in. Kommer det påverka anknytningen? En intervjuad kvinna i boken som just får en förlossningsdepression med svårt att anknyta, hon blir just det, skickad till en annan stad från Stockholm. Och efter det trauma som förstagångsföderska så blir hon hemskickad, blödande, står i regnet vid en jävla busshållplats. Allt är helt fruktansvärt. Så med den typen av erfarenhet som vi idag är så dåliga på att mäta, återigen, det är en 10 av 10 förlossningskris, säger hon.
Just det.
Ja. Så vet vi inte. Vi har inte tillräckligt på fötterna för att säga att det ena eller andra är bättre. Vi vet bara hur de optimala förutsättningarna ser ut och vi vet att vi inte har dem idag.
Precis.
Men
hur skulle de se ut då?
Ja, men optimala förutsättningar är ju,
om vi samlar alla Sveriges kvinnor.
Ja, men kvinnor vill ju kunna få plats att föda. Oavsett om de sen ändå vill ha ett planerat snitt. För har du varit med om en traumatisk bristning, har du gått sönder mellan benen. Jag har full förståelse för de av bokens intervjuer som säger att det var så fruktansvärt för mig. Jag kan fortfarande inte ha, jag är fortfarande inkontinent, jag kan fortfarande inte ha samlag med min man eller min fru. Jag tycker då att man ska erbjuda dem ett planerat snitt. Därför att jag kan inte för mitt liv föreställa mig varför man ska tvinga en kännande och tänkande människa att klämma ut en stor boll genom sitt underliv igen när man har gått sönder där. Jag tycker det är liksom det som är psykiskt övergrepp. Men vi måste ju ha förutsättningar för att kunna föda vaginalt. Att det finns plats, att det finns barnmorskor, att det inte är en stress. Men jag kan ju ta ett exempel från när jag födde mitt första barn 2012. Stor, gigantisk rum med en soffgrupp i, får höra då att en kvinna har tvingats föda i en skrubb utanför samma dygn. Jag hade självklart kunnat tänka mig att släppa in henne. Vad ska jag med den här megasviten till? Mm. Det är helt bisarrt.
Mm.
Alltså, jag tänkte så här, förr i tiden, men bara på 70-80-talet så hade man ju salar.
Mm.
Och jag kan tänka mig att många kvinnor liksom jag hellre skulle se att man är två, tre som delar ett rum med avskilda väggar,
mm,
istället för att ha en gigantisk obrukad golvyta med soffor och tv och fåtöljer,
mm,
och en stackars medsyster ska bli traumatiserad, mm, i en städskrubb, mm, utanför. Men man ska ju verkligen komma ihåg när man pratar om BB-krisen att det är vårdplatsbrist i hela Sverige.
Mm.
Läkarförbundet har gått ut och varnat för att människor dör, mm, av den svenska vårdplatsbristen. Mm. Det har lägst antal vårdplatser per medborgare i hela EU. Andra människor med helt andra skador har också drabbats. Så att vårdplatsbristen måste lösas.
Mm.
Men i just så akuta fall som att liksom nu kommer barnet, så är det ju såklart extra viktigt att, ja, det löser sig. Och inte minst för omföderskor. Där blir det extra akut. Men det måste lösas inom hela vården.
Och sen tänker jag på, alltså på samhällsbygget. Att,
ja,
så här, just för, av det skälet så är det, ja, viktigt med just förlossningen. Att,
ja,
vill vi att kvinnor ska fortsätta föda barn? Ja, det vill vi.
Visst.
Och då är det ju det lite så här, då kanske man ska, ja, lägga en bra grund för att man ska kunna göra det.
Och jag citerar ju just den ledande forskaren Ulla Waldenström i boken som precis har studerat det här, att de kvinnor som skattar sin första förlossningsupplevelse som låg, mm, ger en lågt betyg,
mm,
de har mycket längre, alltså markant längre tid,
mm,
till de föder barn två.
Mm.
Så att det som är så speciellt är att BB-krisen påverkar hela Sveriges nativitet.
Just det.
För att om du, som jag och många av mina väninnor väntar på till slutet av 30-årsåldern. Mm. Om jag hade haft en fruktansvärd förlossning och kanske väntat till jag blev 43-44,
mm,
med andra barnet. Mm. Ja, vad händer? Mm. Du kan inte få ett andra barn.
Nej.
Det är ju det att vi har allt fler ofrivilliga enbarns föräldrar.
Och vi blir inte bättre på att föda barn än det vi blir heller.
Exakt.
Särskilt inte om det är första,
precis,
barnet.
Nej. Så att det här är ju, det här påverkar ju hela samhället. Så
precis.
Att har du en dålig upplevelse och du har det när du är 37, 38, 39, då är det stor risk att ditt barn inte får ett syskon och, mm, att vi sjunker, att vi inte har 1,8 barn eller vad det nu är, utan att du liksom går ner.
Mm.
Och det påverkar allt.
Mm.
Det påverkar allting. Vilka ska jobba? Hur ska vi försörja våra äldre? Hur ska vi få ny arbetskraft? Det är liksom hela infrastrukturen pajar om vi slutar föda barn.
Mm.
Så ja, det här är verkligen, och det är därför det är viktigt. Jag vet att Kajsa Ekis Ekman skrev, ja, sin recension av den här boken, att hon funderar på, är det en kvinnofråga eller inte?
Mm.
Ja, på viss sätt är det.
Just det, jätteintressant.
Visst är det? Mm. Alltså, och ja, kvinnor föder barn och kvinnor förlöser barn. Men det är faktiskt viktigt, tycker jag, att vi framhäller att det också är en samhällsfråga.
Det är en samhällsfråga utav helvete, skulle, ja, jag säga.
Ja, och vi förlorar, eftersom kvinnor har låg status, så förlorar vi på att dubba det här till en kvinnofråga.
Mm. Enda sättet att det är en kvinnofråga på, alltså man kan definiera, mm, det till en kvinnofråga, det är just hur eftersatt det är,
ja,
hur lite forskning det görs på det.
Och också att eftervården är så bristande. Skulle det vara halva Sveriges befolkning, manliga delen, så skulle man inte säga, men gå omkring med bruten tumme och du kan inte jobba för,
precis,
att du är paj. Man skulle inte vara så nonchalant med skador. Och man skulle inte nonchalera eftervården.
Nej.
Och man skulle inte säga, bita ihop, män har gjort det här i hundratals år. Det skulle inte finnas det här medeltida, bizarra tänket kring naturlighet och smärtlindring och liksom... allt det här, det ska göra ont. Ja, men Lars, vi tänker ta ut din blindtarm,
mm,
utan på det här. Vi drar ut den här tanden, vi slår, mm, dig med klubba i huvudet och brännvin, för att det är det, mm, vi har gjort i hundratals år.
Precis.
Och Lars, du vill väl ha en naturlig tandutdragning,
mm,
för att det gör ju dina medbröder och du är inte en riktig man annars.
Just det.
Alltså hela den där bizarra kulten skulle, mm, vara non-existent.
Mm.
Så ja, på så, mm, sätt är det.
Mm.
Men det påverkar hela Sverige.
Det påverkar hela Sverige, verkligen.
Det gör det. Barnen, yes, är vår framtid. Ni fick ju verkligen med en så härlig så här 80-talsslogan.
Ja, det är verkligen det.
Så är det.
Ja.
Men det är ju faktiskt därför jag har den här undertiteln, Sveket vid livets början.
Mm.
För att verkligen få in att det här är inte bara en granskning av ett samhällsproblem just nu eller liksom en het politisk potatis, utan det här är en jättestor filosofisk fråga. Det här är mycket, mycket större än frågan om vissa specifika barnmorskutbildningar eller för antal miljarder i en budget, utan attityd.
Precis, men för mig så är det verkligen så som jag säger också, att det påverkar ju parrelationen. Det är säkert många som går isär mer än vad de behöver egentligen, borde. För att relationen rasar när allt det här kommer över en. Och just att det påverkar liksom min relation till mitt barn. Vilken förutsättning den relationen får från början. Och det kostar ju också samhället med liksom... Det kostar ju samhället verkligen med barn som är lite trasiga för att en förälder inte har klarat av att knyta an till barnet på riktigt. För det är ju många kvinnor som blir jättetrasiga, liksom i psyket också. Så det är verkligen så jävla grundläggande på alla sätt.
Och sen så just liksom hur unga människor det handlar om framförallt. Att det är de jag intervjuar som har skadats, fått ha stomipåse på mag, sjukskrivna, inte ens för 30 år. Skilsmässor, just som du säger, trasiga förhållanden, och så är de liksom 26. Alltså ens hjärta brister ju av att tänka att så långt och friskt arbetsliv och liksom karriär om man vill ha det, och alla år som mamma, så otroligt långt du har kvar så länge vi lever idag. Och så inträffar något sånt här när du är 27. Det är ju hemskt att se så många decennier bara gå till spillo.
Ja, det är inte hemskt. Jag har en slogan, det är att föda barn ska vara magiskt, inte tragiskt.
Det är jättebra. Men det är inte lika det bra som förlösande samtal. Men jo, det är nog nästan.
Det är lite cheesy och lite lätt. Men alltså, om man kan se en djupare innebörd, så är det verkligen en så att det borde vara grundläggande. Att det ska få vara den mest fantastiska dagen i ens liv. När man träffar sitt barn för första gången. Och inte finnas ett spår av tragik i det.
Nej. Och jag försöker ju ta den här taggen föda utan rädsla och vända det mot politiker och sjukvårdschefer, och inte som det används nu, att det är kvinnor som ska köpa självhjälpsböcker och kvinnor som ska djupa andas, så att allt ansvar ska ligga på kvinnan.
Precis.
För att vi ska kunna föda utan rädsla behöver vi förutsättningar. Vi behöver vårdplatser. Vi behöver närvarande och bra betalda barnmorskor. Vi behöver få stanna mer än 6 timmar efter att vi har varit med om det största som livet har att erbjuda.
Det är en fortsatt uppföljning efteråt.
Precis, det är inte vi som ska jobba med våra egna psyken först och främst, utan det är vi som ska ställa kraven på samhället att erbjuda oss ramarna. Sen kan vi själva börja jobba med oss själva, men det är liksom, det ska inte vara en uppgift för oss, utan staten ska tillhandahålla sätt så att vi kan vara trygga att föda.
Superviktigt. Skitbra.
Bra.
Ja, vi avslutade. Vi gör det. Det var så grymt bra sammanfattat.
Nu tar vi helg.
Ja, nu tar vi helg. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick vara med.
Det här avsnittet kommer att få sig en uppföljare där jag gör mitt bästa för att reda ut vad som är vad och vad som beror på vad. Varför ser det ut på det här sättet och vad kan man göra? Ni som känner att men ska det vara så här, vad kan jag göra och hur kan jag stå på mig? Vart kan jag vända mig om jag har blivit utsatt för någonting? Och hur ser det ut? Vad orkar jag? Vad kan jag? Vad har jag rätt till? Det kommer jag att reda ut och ni kommer att få det i ett poddavsnitt som följer upp till det här. Jag hör av mig via mina sociala medier och ni som följer min podd på Instagram, håll ögonen öppna där, för att jag kommer att berätta när avsnittet kommer. Så att jag inte bara lämnar er i ren desperation att det är så här det ser ut. Ni kommer få höra fortsättning där det blir lite mer handfasta tips och råd om vad ni kan hitta på. Även ni som är partners eller anhöriga till kvinnor som har varit med om någonting jobbigt och tufft i samband med en graviditet eller förlossning. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er.